Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör i samarbete med Klarna.
Ja, det stämmer.
Ja, du är lätt förvånad. Nej?
Nej, tvärtom.
Okej, du är vaken i alla fall.
Ja.
Idag har vi ju ett avsnitt när vi ska göra frågor och svar tillsammans med Klarna. För det är ju så att om man har laddat ner Klarna-appen, så där man kan sköta sina betalningar och se vad som ska, och man kan ha 14 dagar utan, liksom alla de grejerna. Men där under inspiration finns det en liten bild på dig och mig i snöoväder som man kan trycka på. Och då kan man ställa sina frågor till oss, och idag är det tema relationer.
Ja, och det är jättekul.
Relationsfrågor.
Ja, och det är så himla roligt för att vi får in jättemycket frågor, och vi får också fortsatt mycket frågor till våran mail. Men för er som har Klarna, vilket jag antar att de allra flesta av er lyssnare har, så gå in och ställ frågan via den appen, tycker vi. Och så kommer vi en gång i månaden så kommer vi köra frågesvarprogram helt enkelt.
Men innan vi kastar oss rakt ner i frågelådan, tänker vi värmer upp, du och jag, med en sån här klassisk övning, kaffeautomatsövning. Hur var helgen?
jo, den var fin. Det var mycket sport i helgen. Alltså, jag älskar ju sport, men i helgen var det så mycket sport.
Jag har hela helgen, men nu är frågan om du har samma definition här, vi får se.
Nej, jag tror inte det, för att jag tittar på sport. Ja, och det har varit så fantastiskt mycket. Nu är ju vinterstudien igång, och sen så var det dessutom, alltså, kan du, jag vet att det inte är så intressant för dig, den som du vet om det, men igår var det ju faktiskt, det var ju faktiskt VM-final i handboll, och det har
det
inte hänt på 20 år. Visste du det?
Det visste jag att det var, och att Sverige var i final, visste jag. Jag vet faktiskt här i efterhand också att vi spelade mot Danmark. Vi har både vänner som är danskar och människor som är svenskar som dessutom bor ihop. Så att, då är det alltid spännande att följa den dynamiken när det är
final. Ja, nej, så det har varit mycket sport för mig i helgen. Och för dig då har det väl varit frågesport.
Nej, men vänta, hur var matchen då?
Ja, men matchen var superjämn. Den var, de åkte på slutet. Danmark hade, alltså de åkte på stryk. Danmark hade en lite för bra målvakt, men det var liksom så här 19-19. Det var jämnt till 3/4 av matchen, så stod den verkligen och vägde, så de hade absolut kunnat vunnit. Men det var en stor skräll att de ens gick till final, så all heder och kröp till dem. Det var fantastiskt.
Det är så kul att du säger dem, när man, det är så klassiker, när laget vinner säger man vi vann, men när de förlorade säger man de förlorade.
Nej, men jag brukar nog hålla mig till dem faktiskt. Sen var det ju Prix d'Amérique, travloppet.
Prix d'Amérique, det är hästar det, ja. Just det.
Det är hästar det, och sen så har det ju varit, sen har vi ju fantastiska Linn Svahn som vann både i lördags och i söndags. Sprinten igår.
Och då
igår,
är det så här Tour de Ski, va?
Nej, Tour de Ski är bara en omgång. Det är världskuppen. Tour de Ski pågår under en vecka. Ja, exakt. Och snart är det VM även i skidor, kan jag berätta. Men din fråga, alltså närmaste sport du kommer förutom att springa själv, är väl ändå På spåret som är igång nu. Håller ni samma tradition fortfarande?
Ja, absolut. Varje fredag, om inte det är liksom något special, så har vi Hanna och Johan, jag och Andrea, vi kör På spåret. Och de är ju på Limhamn och vi är i Stockholm. Så vi har ett hög nivå av Zoom-möten även i vårt privatliv. Liksom. Det är mycket Zoom-middagar och Google Hangouts eller Google Meets eller Teams, som vi även kör privat. Så vi kört och kört i, nu är det ju inte jag någon kalenderbitare, men jag skulle gissa att vi har ju sett och försökt att lösa gåtorna i alla fall 6 säsonger på rad, typ alla avsnitt.
Ja, och hur går det nu då? Är ni in i något flow, eller hur funkar det?
Ja, men det är ju till och från. Nu i fredags var det lite tuffare, då slutade vi på 39 poäng. Av 60 möjliga. 60 är ju då helt omöjligt att få. Då ska man ta alla resor på 10 poäng och klara alla följdfrågor typ. Och nu pratar jag inte om att ha någon sån här duo-app med flervalsalternativ och grejer. Utan jag pratar om att köra tyst kupé och sen pausa och svara helt själv liksom. Så kör vi. Och vilket vi upplever svårare. Och då fick vi 39 i fredags. Men fredagen innan, eftersom du nu frågar, så kan jag säga att vi faktiskt fick 52. Vilket är det bästa vi har fått någonsin på alla dessa år vi har kört. 52 av 60 är ju aphögt liksom.
Ja, just det, men du säger vi då. Är det du och Andrea då som lag, eller kör ni alla fyra ihop? Eller?
Nej, vi kör alla fyra ihop, men man kan väl säga att kunskapsnivån är inte helt jämn alltid heller. Men det är ju, man täcker ju upp lite olika fält. Så jag har full förståelse för att jag inte skulle kliva in i studion och göra 52. Liksom. De brukar ju ligga någonstans kring 32 kanske. Och det är nog högst rimligt vad man skulle klara. Så jag sitter inte och tror att jag är bättre än de som tävlar. Men jag kan konstatera att jag är bättre än vad jag var förra veckan. Liksom. Det är
Ja, bra. Snyggt. Nu ska vi se hur bra du är på att svara på frågor då. Som vi har fått från våra fantastiska lyssnare.
Nu gick det fort över. Jag har ju faktiskt då, eftersom vi ändå är inne på det. Jag har ju sportat hela helgen. Jag har varit på och tagit privatlektioner i längdskidåkning hela helgen.
Oj, vad kul.
Så jag har gjort ett par mil på längdskidor med stavar och utan stavar och uppför. Och nu ska vi öva nedförsback och nu ska vi öva stakning och nu ska vi åka parallellåkning. Så att bara så här teknikgrej. Och det kan jag ju inse att man kan ju verkligen inte åka skidor förrän man får lära sig det.
Nej, det kan man inte.
Det är verkligen så här, vilken jävla skillnad på två dagar mot hur det var innan. Man tagit någon så här första film och sista film. Det är ju många mil på Vasaloppet man har spart liksom i benen på att fatta hur man ska göra. Liksom. Sen säger jag inte att jag är en skidproffs, men jag är i alla fall inte så jävla illa som det var innan.
Men kör du klassisk stil eller kör ni fri stil?
Nej, klassisk, alltså vi ska ju köra Vasaloppet då. Och då får man inte hålla på att skejta ha sig. Liksom.
Nej. Så det är klassisk stil som gäller för din del?
Ja. Men det går inte så jävla fort. Jag konstaterar att det går saktare fortfarande än vad det gör för mig att springa bredvid spåret.
Ja, jo, men det kommer.
Ja.
Ja, men vad bra.
Det har jag gjort hela helgen.
Mycket bra.
Men nu då, går vi in i frågesporten.
Nu går vi in i den riktiga frågesporten. Det ska bli jättekul här. Jag tar väl och börjar läsa frågorna helt enkelt.
Det tycker jag. Det är lämpligt.
Får vi se om vi kan knäcka dem då tillsammans. Du, så här, tjena Charlie Mattias. Jag är 25 år och tar pensionssparandet på stort allvar, ränta på ränta och allt det där. Min fråga är till er kanske mer relationen ekonomi, men vi vet väl alla att de hör ihop. Hur kan jag inspirera min partner att börja pensionsspara tidigt så vi kan få ett långt gott liv tillsammans? Ja, men det var väl en fin fråga. 25 år och redan så mogad och klok.
Hur var du när du var 25? Var du en pensionssparare redan vid 25?
Ja, faktiskt var jag det. Jag började redan med någonting som hette Allemansspar. Fanns det då när jag var 18. Så då fick man sätta in 800 kronor i månaden som max, tror jag. Och det gjorde jag från att jag var 18. För jag hade jobb ganska tidigt. Och det var ju inte till pension, utan det var ju pengar som jag sen kunde använda till annat. Och fortsätta spara och investera. Men jag tycker ju absolut att man ska pensionsspara. Men kanske inte allt. Jag tycker det kanske känns lite för trist att alla pengar man sparar tycker jag inte ska gå till pension. För det första så vet man ju inte ens om man blir pensionär. Och för det andra så känns det bara lite tråkigt. Men det är väl lite grann med det här med alla ägg i samma korg, liksom. Att, jag tycker absolut att man ska ha ett pensionssparande. Vad känner du?
Jo, jag lyssnade. Försökte tänka vart du var på väg. Du säger så här att det är smart att pensionsspara. Och det håller jag ju med om. Jag började ju själv i 20-någonting. Jag började till och med, jag var egen företagare. Var mitt första jobb, liksom. Mitt första riktiga kontorsjobb, då var jag ju fastighetsmäklare. Då drev jag egen verksamhet. Så då var det inte så här lön och undansättning, utan då var det ju upp till mig. Liksom. Och då fick man ju ta ställning till det där på ett sätt man kanske inte får om man bara så här, kliver in och ska jobba i postrummet någonstans. Men så då tog jag ställning för det. Men sen så insåg jag efter några år nog det du är på väg till, att jag pensionssparade då för mycket. Därför att jag tjänade hyggligt och kunde liksom sätta av till pensionen och gjorde det. Men det var ju typ det, liksom det långsiktiga sparandet jag hade var pensionssparandet. Sen var det sparandet för semester typ, eller för att ha som buffert om kylen gick sönder. Men det jag inte riktigt tänkte på när jag var liksom 23, det att det kommer komma en fas när jag vill kanske köpa hus eller skaffa barn eller liksom livet förändrar sig eller man vill vara hemma ett år. Och då hjälper ju inte pensionssparandet. Pensionssparandet hjälper ju mig först när jag är typ 65. Liksom. Det är först då jag kommer se de pengarna igen. Men det bästa med pensionssparande, det är ju att finns det en sak, det här kan jag verkligen understryka, finns det en sak som gör störst skillnad för pensionssparandet, så är det inte om man är den absolut smartaste på de absolut vassaste fonderna man är inne och ändrar varje vecka, utan det är tiden man sparar. Så börjar man när man är 25 behöver man ju inte vara hälften så smart och sätta av hälften så mycket som om man plötsligt tänker att man ska börja med detta när man är 55 liksom, och med utgångspunkt från vad det ska bli i slutändan. Redan en ganska taskig avkastning blir ju jädrigt mycket pengar om pengarna får jobba i 40 år liksom.
Mm. Och det är väl det som jag tror många gör felet, att man tar inte det på allvar, för när man är 25 så är det jävligt långt bort till pensionen, och då är det nog lätt att jag tänker att det där löser jag, eller jag kommer tjäna så mycket pengar ändå, jag kommer bli rik så jag behöver inte, och så vidare. Men sen när man börjar närma sig 50-55 så är det många som får panik nästan när man går in och tittar på minpension.se och inser att oj, ska jag inte få mer i pension?
Men är man 25 då? Det här är ju en 25-åring vi ska prata till först och sen till, via den till en sambo här. Men då ska jag säga så här, det är också en jävla skön känsla att kunna gå och köpa ett par skor man är sugen på, eller unna sig en semesterresa eller vad det nu är man gör, vetandes att man är så pass duktig inom citationstecken, så det ligger lite pensionssparande i bakgrunden också. Jag tror att det, man underskattar, även om man tänker så, man tänker inte på pension när man är 25. Nej, man tänker inte på det aktivt, men det ligger ändå där. Man vet innerst inne, det är som tandtråd, man vet att man borde göra det. Och det är inte som att jag går omkring och tänker på att jag inte gör det, men på något sätt tar det lite energi, och det energitappet över 60 år är liksom, det är jävligt mycket. Så jag skulle säga så här, där är mitt, nu kommer jag rakt på tipset här. Det är inte tänkt när man är 25 år att man ska sitta på dagarna och tänka på pensionssparandet. Så där behöver man bara ta, liksom, ta någon timme när du känner dig lite extra duktig. Efter att du har kört handtråd eller något. Och så sätter du bara upp en sparplan automatiskt. Liksom ha så här, jag tjänar 18 000, två av dem kör jag över på ett annat konto. Automatiskt när lönen kommer den 25, 500 går till långsiktigt sparande, 500 går till buffertsparande, 200 går till pensionen och 800 går till partykonto. Vad sjutton man nu hittar på för någonting, va? Men sätt upp liksom det du var inne på, liksom lite olika sparanden. Sparanden för kul saker, sparanden för rainy days, sparande för pension, sparande för att jag kanske kommer vilja ha ett fint bröllop eller köpa ett hus när jag fyller 35. Och sen så kan man somna om. Sen kan man bara gå ut och tjotta för de pengarna som är kvar och ta hand om sina räkningar och grejer, för de där pengarna försvinner mer eller mindre bara som en extra skatt direkt när lönen kommer. Och så behöver man, så kan man vara precis så slarvig som man vill vara, för man vet att det där ligger ändå bara tuffare i bakgrunden. Om man ska tro att det ska bli några pengar kvar när månaden är slut och sen ska man sätta in dem på olika sparkonton, det kan berätta att det funkar fan inte ens om man är 50, utan man behöver se till att de rycks innan man ens har sett dem i början på månaden.
Exakt så.
Men frågan var ju faktiskt inte här hur den här 25-åringen ska bli bättre på att spara. För det här har vi en som redan är det, som är, tar det på stort allvar och ränta på ränta och så vidare. Utan frågan är ju, hur får man då igång en partner? Så
ja, hur ska man inspirera?
Hur ska vi inspirera liksom den andra här till att göra samma sak?
Mm.
Och det där är ju klurigt, det är ju faktiskt... Min erfarenhet, och det här kanske jag blir totalt nedhuggen för, att det är oftast lättare för alla andra att inspirera och utbilda ens respektive än vad man själv har. Och det där är ju helt sjukt, men att det finns någonting där. Och jag måste erkänna att jag är först i kön i det. Om Andrea säger, den här tv-serien, den är jättebra. Den slutade jag titta på, den ska vi se tillsammans. Det är en brittisk kostymdrama, men du kommer älska det. Då är jag lite så här, jaja, vi får väl se då. Men sen så kan det komma någon annan som jag knappt känner som säger, har du sett den där tv-serien? Den är så jävla bra, den här brittiska. Och då blir jag så här, nej men fan, det ska jag göra. Det är som så att jag på riktigt tar råd från människor jag inte känner mer på allvar än råd jag får ifrån Andrea. Och jag vet att det är likadant för henne. Det finns någonting där, antingen är det bara alla kommer skicka ut och berätta, det beror på att ni borde skilja er och att kärlekslös relation. Men det finns någonting med att det är svårt att vara profet i sitt eget land. Känner du igen det, eller?
Ja, det gör jag. Det kan vara olika. Ibland när Malin rekommenderar någonting, då kan jag känna, oj, wow. För att hon kan ha... Jag tror att det också är för att den vetskapen finns, att det är så som du beskriver. Så ibland kan hon med eftertryck komma och säga så här, det här måste du se, eller den här tycker du ska kolla på. Eller, och då kan det vända att jag verkligen, då vet jag att nu hon har ansträngt sig. Och då funkar det liksom. Men det finns någonting i det där. Men jag kan också tycka att det är något fint i det den här personen skriver. Att så här, vill leva gott. Alltså, kan man inte sätta sig ner också och säga det? Vet du vad? Jag tycker om dig så mycket så att jag vill bli gammal med dig. Mm. Och då är det jätteviktigt att vi har... Alltså, det kanske kan vara liksom pepp nog att bara sätta sig ner och berätta varför.
Just det, och om den här personen
inte har tillräckligt mycket... Det är rätt stort om man är 25 och vill verkligen liksom så här, jag vill verkligen leva med dig hela mitt liv. Det är väl fint och kanske inspirerande nog.
Ja, och många människor har ju faktiskt ett liv där man är mer engagerad i att ta hand om andra än att ta hand om sig själv. Mm. Jag har ju liksom i många år vetat att jag borde träna och ta hand om min kropp och äta sunt. Men det har inte räckt. Vi har inte haft självrespekt nog liksom till att göra det. Det var först när jag fick bilden av att jag vill vara frisk och vara med när min son gifter sig. Det vill säga för hans skull som jag på allvar började göra något också. Och så tror jag det kan vara här. Man kan säga så här, om jag verkligen skulle må bra av att få en present av dig. Om vi liksom, om du verkligen på riktigt förstod att jag skulle må bra av att vi la 200 kronor i månaden i vårt hushåll på att jag får liksom gå till naprapaten. Hade du tyckt det var värt det då? Mm. Och då får man upplysa sin partner och säga, ja, om det får dig att må bra älskling, då är det tveklöst, det är klart vi lägger de pengarna. Bra. Då vill jag berätta att jag skulle må bra av att vakna på morgonen och veta att du har ett pensionssparande. Det skulle vara, det är min liksom, skulle du kunna göra det som en present till mig då? Liksom, åtminstone. Precis. Sen så kan du liksom, när de pengarna kommer när du är 67, kan du skicka dem till mig eller bara kasta ut dem genom fönstret. Det spelar ingen roll, men jag skulle må bra av att du gjorde det. Om inte du gör det för din skull, gör det åtminstone för min skull då, liksom. Det är en fuling väg. Men ja. Vill man liksom på riktigt att den ska fatta, då kan man ju bara sätta upp ett 100 meters lopp. Alltså, så säger man så här, nu ska vi springa 100 meter här. När tänker du ta tag i pensionsfrågan? Och så får de börja då. Ja, men jag börjar väl när jag är 50. Bra, då kliver jag, då går jag 50 meter före dig då. Så är jag 50 meter framför när vi börjar. Så ser vi vem som kommer först i mål. Då fattar man ju då rimligtvis att den som ska springa 100 meter på samma tid som den som ska springa 50 meter måste ju springa jävligt mycket snabbare. Och det spelar nästan ingen roll hur vältränad snubbe man är. Man tar inte kapp de 50 meterna ändå. Utan det är förstås den som börjar. Den som får börja först, så att säga, som är den som kommer att lyckas bäst. Och det är ju hela pensionsgrejen. Varför börja när man är 25? För det är så jädra lätt att vinna om man börjar när man är 25. Jämfört med hur jävla slipad och hur mycket man behöver satsa om man ska börja när man är 40 eller 50. Liksom.
Ja, men det är bra liknelse. Och ska vi hålla oss till din första tes då? Ska man prata med tjejens kompis eller med killen? Eller är det lite fult att gå och säga till ens väninna att kan inte du peppa i att Karin ska sätta in pengar, börja pensionsspara?
Nej, men jag skulle säga så här, om man nu vill liksom göra det där utbildningssteget, kanske inte gå via en kompis. Jag skulle tvinga min partner eller locka eller göra någonting och få dem att se ett klipp med en person som de har förtroende för, liksom. Någon kändis eller alltså någon så här som säger exakt det man själv har sagt 10 gånger, så kommer det säga så här, fan, han ligger någonting i det där, fan, han är smart, David Attenborough. Så, ja, men jag har ju sagt att vi ska sluta med det här med bil i 20 år. Spelar det någon roll vem som säger det? Ja, men det gör det. Så
ja, då
skulle
då
jag
få
igång träning, så skulle jag pilla in någon liksom annan, ja, men, som känner så här.
Men vi har ju lösningen nu. Det är bara att han spelar upp den här podden.
Ja, precis. Vem har inte respekt för oss?
Ja, men då är det hemma. Då får ju någon annan höra det här och våra liknelser. Jag känner mig trygg nu, det här kommer gå bra.
Ja, okej. Okay. Så när du hör detta nu, partner, när du tvingas höra detta, sätt igång och pensionsspara. Vet vi om det är en kille eller en tjej? Spelar ingen roll. Visa att du är en jävla bra partner och tar dina egna och dina näras behov på allvar. Du behöver inte bli tråkvuxen och skaffa tweedkostym och börja använda läderbalsam på väskan. Det kan du spara några år, men du kan för fan bara se till att det swishar 200-300 till pensionen varje månad, så att du kan titta dig själv i spegeln och konstatera att lite vuxenpoäng har ändå samlat ihop.
Ja.
Hem och kammar och raka dig.
Fråga 2. Är du redo?
Nu.
Jag och min kille ska flytta ihop och vi funderar över det här med samboavtal. Vad är för- och nackdelarna? Hur ska vi tänka med sparande? Individuellt eller gemensamt?
Oh, det här är en smältdegel.
Det är många frågor på en gång här.
Ja
men ska vi börja med samboavtalet då?
Ja, det är ju din sport. Så att här lämnar jag över till. Det här är ju ditt handboll liksom.
Ja, men så är det ju. Nej, men ett samboavtal, ett väldigt enkelt samboavtal, det ifrånsäger egentligen bara samboregeln. Det är egentligen, man kan enkelt uttryckt säga att det är en mening, och det är att man säger att samboavtalet ska inte gälla oss, eller alltså, sambolagen ska inte gälla oss. Och då betyder det, för att sambolagen är annars att man köper ihop och äger ihop, utan om man skriver ett samboavtal, det vill säga man avsäger sig sambolagen, då är det så att var och en har sina saker. Det man har med sig in har man med sig ut.
Det kan aldrig bli någonting som man har gemensamt ägande om. Utan det är alltid den vars pengar gick åt till att köpa det är också den som har grejen. Om det skulle ta slut.
Ja, exakt så.
Något förklart.
Och det tycker jag är vettigt om det är så att det finns en ojämn fördelning. Det kan ju vara så att någon av parterna här har fina familjesaker. Eller det kan ju finnas grejer som är värt emotionellt värde. Eller även i verkligt värde saker. Och då är det väl jättebra att man bestämmer sig för det här. Och jag tycker också att det är så enkelt idag att man bara tar upp mobilkameran och fotar saker och skriver ner och dokumenterar om det är saker som är viktiga. Sen tycker jag ju inte att man, det är ju en personlig sak det här om hur mycket man vill hänga upp sig. Från att jag träffade Malin så kände jag att jag hade ju bestämt mig liksom att vi henne vill jag vara med. Jag ska gå all in och då hade det känts konstigt att prata ditt och mitt liksom. Men
fanns det ett samboavtal där från början?
Nej, vi hann inte. Det gick så fort. Liksom.
Men
det har funnits samboavtal innan.
Så här, det borde ni ha gjort. Om du skulle åka tillbaka i tiden. Så, det är dåligt. För det har ju gått bra. Så det samboavtalet hade aldrig använts. Men säg om din son hade kommit i exakt samma situation. Han hade också träffat Malin och känt likadant. Då hade du ändå sagt så här. Ja, kanonbra. Det här tror jag också kommer bli jättebra. Och skriv ändå ett samboavtal. Så kan ni riva det om 3 år om det skulle vara så. Då, liksom.
Ja, men så är det. Och det hade jag gjort. Därför att jag kan tycka, men som i mitt och Malins fall så var det så att egentligen ingen av oss hade någonting speciellt med oss in. Så att det var egentligen ingen större fråga. Men man kan göra det ändå. Och man ska ju göra det precis då innan man flyttar ihop. För då är man kär och man är överens om saker. Så att jag tycker det är alldeles ypperligt att göra det. Så
frågan är, vad är nackdelarna med samboavtal? Frågan är, vad är för- och nackdelarna?
Ja, men det är väl lite grann som vi var inne på, tycker jag. Fördelarna är ju att, som sagt, att man bestämmer och man gör klart det här innan. Man behöver inte ha någonting att tjafsa om.
Det blir aldrig någon hopblandning liksom, av ekonomin.
Nej, utan då är det där redan omhändertaget när man flyttar ihop. Så behöver man liksom inte tjafsa om det. Då vet man att det är det här som gäller. Och sen är det så att allting, det är inte svårare än att man är om två parter är överens så kan man ju ändra det där. Och man kan, och jag menar, sen brukar ju ofta kanske sambolivet leda till att man vill gifta sig. Och då är det ju nya regler som gäller. Och då får man ju skriva en annan typ av papper om man inte vill att lagen ska gälla då, att man har lika.
Men det var fortfarande ett svar på frågan, vad är nackdelarna? Du är fortfarande inne på fördel. Jag skulle säga så här, nu ska jag representera nackdelarna. Ja. Sambolagen är ju inte skapad för att ställa till det för folk. Så att jag menar, säger aktivt, vi vill inte att den här lagen ska gälla. Och då måste man ju ställa sig frågan då, det är inte som att Sverige hittar på lagar bara för sakens skull. Det måste ju någon gång, för några måste det ju vara som att men det här är det rimligaste. Och då kan man säga att sambolagen är ju ett sätt att skydda en svagare part i en relation när det går isär. Säg att man lever, sambo är ju egentligen att man ska leva inom, som lagen säger, äktenskapsliknande förhållanden. Och om man då har väldigt äktenskapsliknande förhållanden, vi har bott ihop i 10 år, vi har barn ihop och vi liksom har lagt insatser i huset och grejer. Och sen så jag har varit hemma mycket mer och avstått liksom lön och pension till förmån för att du ska kunna göra karriär, och det har vi varit nöjda med. Och sen helt plötsligt så går vi isär och sen är det som så här, nej, det är från mitt lönekonto, både bilen och köpt och sommarstugan är dragen, och det är från mitt konto alla möbler och gardiner och allting liksom. Så här, då är det mitt. Så det är ju liksom, om det börjar bli som att man är som gifta då, och det är ändå mycket sammanblandning i ekonomin som det är, ja, då är ju egentligen sambolagen till för att skydda den svagare parten, så att när man går isär så ska det göras en uppdelning där man förhåller sig till att alla pengar var som allas pengar samtidigt som det pågick. Typ, nu har vi gjort hela avsnitt på detta. Men jag skulle säga då att det skulle väl kunna komma en situation där det har gått ganska lång tid. Säg att vi har varit tillsammans i 10 år och bott ihop. Vi kanske har gemensamma barn eller vad det nu är för någonting. Säg att någon dör. Säg att jag och Andrea har ett samboavtal. Och så dör jag. Och då är liksom, så kommer ju konstiga arvsfrågor och sådana saker in också. Liksom. Då går det till liksom, mina syskon och hon får ingenting och sånt där. Liksom.
Nej, men det här är viktigt. Men jag kan väl också tycka så här. Initialt så är det ju så att när två unga människor blir flytta ihop så är det ju inte så, oftast inte på sånt stort allvar ännu. Utan egentligen så skulle man ju vilja att ett sånt här samavtal upphörde per automatik varannat år eller någonting. Så just att man faktiskt får uppdatera sig i det, så att man inte skrev det där avtalet och sen så glömde bort det. Och det är så fiffigt idag, man kan ju lägga in i, alla har väl en mobiltelefon eller en smartphone, man kan ju lägga in ett litet enkelt pling om 2 år eller 3 år. Att man ska liksom uppdatera förhållandena så att det blir jämnt, för det är precis som du säger. Och jag tycker ju också så här, om man väljer att satsa, om man väljer sen också att skaffa barn tillsammans, då är det väl inte så mycket, för det kan ju precis vara som du säger, att någon jobbar mer än den andra för att det funkar bäst så, och då ska inte det falla på den sen. Och att jag menar, det är så otroligt många genom åren som inte vill skilja sig för att de inte tror att de har råd att skilja sig, och det är ju fruktansvärt, tycker jag. Så att det här är ju en fråga som jag verkligen tycker man ska diskutera och att ta reda på förutsättningarna.
Ja, men generellt sett är det väl det, om vi ska smyga vidare lite frågan, det här som du varit inne på, att man ska prata färdigt om grundförutsättningar för ekonomi och juridik medan man fortfarande tycker det är lite mysigt när den andra fiser. Är inte det så du brukar säga?
Mm, precis.
Därför att det är ju så att när man hittar någon och man är kär och man tänker så här, fan, nu gör vi våran framtid tillsammans, man går där och håller handen och tänker så här, gud, det är du och jag mot världen, då är det ju svårt att tänka sig att man någonsin ska bli så här osams som att jag skulle försöka ta din morsas liksom gamla silverfat. Det är väl klart som fan att jag aldrig, vet, vem tror att jag är? Tror att jag ska försöka blåsa dig och vårt eget barn om det skulle vara, men, så att jag menar, det kan man kan tänka så här, här håller vi på och håller på att skriva papper om hur det ska vara på saker som, det är så jävla orimligt att vi någonsin skulle inte kunna lösa det här som två vuxna människor och behöva ha papper innan. Men tro mig, när man väl sitter där, den ena har varit otrogen, den andra känner sig sårad, den ena vill gå isär, den andra tycker att det är skit, det är så himla lätt att man blir liksom egoist i det och ska liksom straffa den andra och säga, ska jag bli av med ungarna varannan vecka, då ska hon fan inte ha de där gamla silvertallrikarna också, eller du vet. Och sen 3 år senare kan man tycka att det var jävligt omoget, men medan det pågår, en släkting dör eller man går isär, kan verkligen plocka fram de sämsta sidorna, och då är det skönt att ha de här papprena på plats, så vet man att ingen kan liksom balla ur om det så att man känner sig sårad och sviken, utan vi har redan från början sagt, vilket man borde ha även om man startar ett bolag ihop eller sådana saker, lista ut hur det ska kunna gå att avsluta detta redan från start, och så kan vi skita i de papprena om vi inte blir osams, men blir vi osams, då har vi i alla fall papprena att luta sig på liksom.
Exakt. Jag håller med. Och hur ska vi tänka med sparande? Individuellt eller gemensamt? Och där tycker jag att man kan, det är så otroligt enkelt idag med sitt mobila eller sitt bank-ID överhuvudtaget, oavsett om det är på datorn eller om det är mobilt. Men jag tycker det är kul, för så har Malin och jag gjort. Vi har till exempel startat samma typ av sparlösningar. Vi har samma, men vi har dem fortfarande individuellt. Det är lite kul. Mm-hmm. Därför att någon av oss har vill så här, Malin är lite försiktigare, så hon har lite mer räntor och jag har lite mer aktier i våran portfölj. Och det här är ju jäkligt med att du startar en aktieindex, vet du det? En aktieindexfond, eller att man bara kör genom fondrobot. Vi har ju pratat om de här olika Lysa, Opti och de här som finns. Men att man sätter upp ett varsitt, det är ganska kul att stämma av. För det är så lätt idag att gå in i realtid också och titta hur mina placeringar har gått. Och då tycker jag att man kan ha dem individuellt. Det förenklar väldigt mycket. Sen hoppas man ju att man ska vara så givmild så att man delar med sig och är schysst i alla fall. Det bygger ju ett förhållande på liksom. Om man inte unnar den andra eller kan se att den andras aktier har gått upp med några kronor till, då kanske man inte ska vara ihop liksom. Så att jag tycker att det man gör ändå enklare är att man kan hålla isär det, för att det också kan vara lite kul att man kan ha olika inriktningar. Sen kan man ju ändå så här, bestämma att det här är ju vårt gemensamma. Det är klart att vi har det här ihop. Och man kanske vill spara då till man sätter av någonting som vi pratade om tidigare till en resa. Och då är det ju bara kul om det går bättre för om det går riktigt bra för den ena. För det har man ju tillsammans i alla fall liksom. Men jag bara tar det här är väldigt individuellt. Alltså det här är ju väldigt hur man vill
ja,
ha det.
Ja, man kan ju ha ett gemensamt och ett individuellt liksom parallellt. Och man kan ha en del av sin ekonomi gemensam och en del separerad och så vidare. Så att det viktigaste är, tycker jag, att man pratar om det och hittar en modell. Och sen är vi beredda att prata om det igen.
Ja, men jag tycker också din klassiska liknelse som vi också pratat om tidigare rätt många gånger, men att nu är vi lite nördiga, det får man väl erkänna. Men jag tycker ju att den här liknelsen med att man åker ju med jobbet, så åker man på kickoffer och man tar sig tid och man går utbildningar. Varför inte avsätta en helg om året? Ta januari till exempel efter julhelgen och sådär, när man bara bestämmer sig för att nu sätter vi oss ner, så viker man en dag för varann liksom.
Precis.
Och går igenom vilka avtal man har och vilka streamingtjänster man bör ha, hur ser det ut med sparande. Och då är det rätt kul, för det är ju också så väldigt, väldigt enkelt att googla idag och hitta saker. Det finns ju sidor för precis allting. Och att man går igenom alla de här grejerna och bestämmer sig för att göra det. För att det händer ju saker. Liksom. Från ett år till ett annat har vi ju inte minst sett nu med pandemier och grejer. Att det kan hända grejer. Att den ena kanske blir av med jobbet. Och det blir snedfördelning i ekonomin och sådär. Så att jag tycker det är jätteviktigt att man sätter sig ner och tar det på allvar.
Ja, vad kul. Och även där kan jag säga att det är inte så jävla lätt att det blir av när man gör det själv. Jag gjorde faktiskt en sån här så sent som för 2 veckor sedan för 220 personer som satt hemma och sen över Skype. Och då gick vi igenom liksom både vart de är, vart de ville och årsplan för att se till att det hände. Och då täckte vi av allt det pratar om, men också karriär, sexliv, hemmet, hälsa, liksom relationen. Hur går det för oss? Det där är ju liksom skitkul att bara få en genomkörare med spelet. Liksom, i omklädningsrummet inför matchen 2021 eller 22 eller vad fan man vill köra på. Vart är vi, vart ska vi och vad behöver vi fokusera på för att få det att hända då? Och då kommer ju såna här enkla saker avlösas ganska snabbt som. Har vi rätt pensionssparande? Bor vi på rätt ställe? Har vi tänkt rätt kring? Håller du på att gå in i väggen och jobba ihjäl dig bara för vi ska dra in pengar till en sommarsluga vi inte besöker i alla fall? Ja, men du vet, kliva ur sitt liv och titta lite från utsidan. Då är ju Netflix liksom abonnemanget, det kommer bli den lättaste grejen att lista ut. Men man går jävligt starkt därifrån, så jag håller med dig helt. Mer sånt för att lista ut hur man vill ha det.
Ja, och så gör man ju allt annat man vill någonting, både med jobbet och med eventuell sportaktivitet och annat, så lägger man en plan. Och det måste man göra, man måste unna sig det faktiskt. Och det roliga är att när vi har kört de här grejerna, vi försöker göra så, Malin och jag, då kan det ju vara grejer där jag har gått och trott att Malin har velat haft den här grejen, och hon har gått och trott att jag har velat haft den grejen, men vi har bara inte pratat om det liksom. Så att sen tittar vi på varandra och konstaterar, men jag vill ju inte heller, jag vill inte ha den. Nej, inte jag heller. Ja, men vad bra. Och bara för att man bara liksom inte alltid pratar om saker, så jag tror snacka med varandra mer och sätta upp regelbundna kick-offer för dig själva, helt enkelt.
Ja, och då tvingas man inte bara att du behöver fatta vad Malin vill, du behöver också fatta vad du själv vill, att hon frågar dig på riktigt så här, men vad vill du, Mattias? Vill du bo i Sörmland eller vill du bo i Stockholm? Ja, hur fan är det? Vad vill jag egentligen? Då måste man ju börja tänka efter liksom. Så det tycker jag är skitbra. Du, om inte det här ska bli 3-timmarspodden, så tycker jag vi ska ta nästa fråga.
Hur hjälper man någon närstående med deras skulder på ett bra sätt? Särskilt när skulden börjar kännas omöjlig. Och då, inom parentes, har han skrivit 500k, alltså 500 000. Med lån med extrem ränta. Alltså, hur hjälper man någon närstående med deras skulder på ett bra sätt? Och då är skulden alltså uppe i 500 000 med extremt hög ränta. Vad skulle du säga?
Om man inte ska börja alla svaren med, det här är ju individuellt, men om man ska försöka hitta på den här personen i huvudet, så ska jag säga, nummer ett, man kan inte förändra en situation om man inte förändrar de bakomliggande faktorerna. Kommer någon in till sjukan och blöder, då är det ju en följdfråga. Vad har du gjort? Det är inte bara plåstra om såren, man måste ju förstå vad är det som pågår som gör att det blir på det här sättet. Så om inte den här personen har fått sina konton hackade och någon har gått in och tagit de här lånen eller vad det nu är, då får man utgå ifrån att den här personen har spenderat mer pengar över tid än vad den har dragit in. Och då behöver det adresseras först. Och det kan ju inte du förändra. Du kan inte förändra hur mycket en partner eller kompis gör, för att det är bara de som kan det. Så det är så otroligt viktigt att förstå att man kan inte hjälpa någon ur deras situation. Man kan stödja dem och man kan coacha dem och man kan tipsa dem, men det är de som kommer behöva göra jobbet, därför att det, sen när du åker hem så är det ändå de som är kvar. Jag menar, Lyxfällan är väl ett typexempel på det, att vi hade ju bara kunnat så här, ja men här har vi fullmakten, ni kan ju åka på semester en vecka, så när ni kommer tillbaka har vi sålt bilen och fixat, men sen åker ju vi. Och då är de tillbaka där i alla fall, om de inte har förstått. De har inte stått och tragglat för den där budgettavlan och fått dem att tvingas själva gå och sälja sina grejer, så att de liksom får något självförtroende i att det är jag som har satt mig här, men det är också jag som tar mig därifrån. Så det skulle jag säga, första steget, se till att de har stenkoll på, eller hjälp dem att få stenkoll på hur det ser ut. Ha dem till att ringa alla, göra ett litet papper eller en Excel på, jag är skyldig så här mycket hit och där är räntan det, jag betalar så här mycket månad dit och det beror på det. Så att de kan sin egen ekonomi på fem fingrar.
Ja, och sen, precis, och det du kan göra är som du säger att man hjälper genom att stödja, och man kan ju också då sätta sig ner, om man själv är kunnig så kan man sätta sig ner och reda i allting det här. Man kan alltid, och är man inte själv kunnig så känner man alltid någon som har koll på ekonomi som man tror fattar det här. Det kanske är ens föräldrar, eller det kanske är någon granne eller någon släkting som man kan försöka. Men jag har själv sett, jag har en hel del generösa klienter som har försökt att hjälpa genom att sticka till pengar eller gått och betala av lån och sagt att lägga upp en långsiktig plan. Men de blir bara så lurade och så frustrerade, för att det är inte där problemet ligger. Det kommer vara 500k igen om några år, om det inte blir en förändring. Så, att, så där är vi. Hjälp inte med pengar, utan hjälp med att stödja så att de förstår själva.
Ja, och sen får man lägga en plan då. Och då kan man ju säga så här, att generellt sett så är ju svaret då att du måste dra in mer pengar än vad det kostar ut om du ska kunna betala av dina skulder. Och även om 500 000 känns oöverstigligt, så ska jag påstå att det är det inte. Jag har sett, och du också Mattias, betydligt värre situationer som går att lösa. Kan man ta sig dit så kan man också ta sig därifrån. Men då behöver man ha en spelstrategi när man går ut på plan. Och då är det, man måste betala av dem med högst ränta först. För annars spelar det ingen roll hur mycket man rullar upp den där bollen. Uppförsbacken är så brant så den rullar ner varje gång man tar ett andetag, mer ändå. Så man kan inte hålla på och betala 6 000 i amorteringar på ett bolån som har 1,5% ränta och sen ha ett maxat kreditkort med 24% ränta. Då är det omöjligt. Då måste man prata med banken och säga, jag kan inte amortera för vi måste få bort bilånet och kreditkortslånet först. Kan ni hjälpa mig? Hur kan vi lösa detta? Men har man då en plan och kan prata för liksom att nu tänker jag ta ansvar, är det så här jag ska, så här, om ni ställer upp med det här och det här och det här, kan ni frysa räntan, kan jag få betala hälften, kan jag få göra det, då skulle jag kunna liksom ha en gameplan som gör att jag är tillbaks på fötterna om 3 år eller 4 år eller vad det är liksom. Men det är ju så att sticka huvudet i sanden, om du är skyldig mig pengar och sen går det datumet när du ska betala och så skickar du ingenting, då kommer jag ju tro att du har glömt bort det. Då kommer jag tänka så här, han har helt missat det. Och då börjar jag skicka påminnelser. Och påminnelser kostar pengar. Och om du då inte svarar på dem, då är det så här, hallå, är det någon, har skiter han i det? Nej, men då skickar det till kronofogden eller till inkasso. Och då får du betala massa ränta. För det ska fan, ska jag sitta här och så sitter du och dricker champagne någon annanstans. Så att hela liksom det där betalsystemet med påminnelseavgifter och inkassoavgifter och kronofogderäntor är ju egentligen ett rop utifrån och säga, hallå, är det någon i andra ändan? Nu måste för fan ta tag i detta. Så sticka huvudet i sanden blir bara dyrare och dyrare, istället för att säga, man ska ringa dem och säga att jag inte kan betala, det hjälper väl inte? Jo, det gör faktiskt det. Redan det är, jag fattar att jag har satt mig i skiten, jag försöker lösa det och jag kan inte betala förrän nästa månad, och då bara hälften av det jag ens skulle betala den här månaden. Hur gör vi då? Hur kan vi få det här att funka? För tro mig, de här bolagen förvisso lever ju på att de får räntor på det de ska dra in, men det är inte deras jobb eller intresse att hålla på och köra in människor i personlig konkurs, för då får de ingenting. Det är som att säga att sjuksköterskor lever på att människor ska vara sjuka, annars hade de inte haft något jobb liksom, utan de vill att du ska betala, sjuksköterskor vill att du ska bli frisk, men om ingen pratar med dem, då är det ju det enda verktyget de har är att skicka diverse hot och lägga på mer räntor liksom. Så det är,
det är
inget man är sugen på att behöva ringa runt och be om hjälp. Men det är precis det enda som funkar liksom.
Så är det. Då går vi på, så är det. Och här kommer en snarlik fråga som vi har varit inne på lite grann. Hej, jag och min partner ska snart flytta ihop och jag funderar på hur vi ska dela upp kostnaderna. Min partner tycker att vi ska dela rakt av, men eftersom jag tjänar hälften så mycket så tycker jag det vore rimligt att jag betalar hälften så mycket av utgifterna. Han är dessutom riktigt slösaktig medan jag är sparsam, vilket stressar mig. Vad tycker ni vore en rimlig lösning och hur ska jag ta upp detta utan att det blir tjafs? Det är en bra fråga. Det där tror jag är väldigt, väldigt vanligt faktiskt.
Om vi börjar i slutet på frågan. Hur kan jag ta upp detta utan att det blir tjafs? Ja, det tror inte jag man kan. Men om man inte tar upp det kommer det bli minst lika mycket tjafs i alla fall. Mm. Vissa ämnen får man bara ta upp och säga, du, det här måste vi prata om för det känns inget bra för mig. Och jag vill inte att du ska ta det personligt. Jag är inte ute efter att säga att du är en idiot eller sätta dit dig, utan jag bara säger, jag behöver att vi hjälps och tänker tillsammans. Hur kan vi hitta en lösning här som blir bra för alla? Och sen inte ge sig förrän man hittar den där lösningen. Man får liksom prata till den vuxna delen av ens partner som faktiskt finns där inne, men som kanske inte alltid lockas fram när det kommer till ekonomisamtal, för att man har en tendens att göra det ganska tjafsigt. Mm. Ska jag behöva, ska du minsa, men jag gjorde ju gå, då är ju risken att det är två femåringar som så skriker på varandra. Utan man får liksom göra det som man inom psykologin kallar för framing. Man får liksom ställa en kreativ fråga och sätta upp lite över en kaffe eller ett glas vin och säga, du, det här skulle jag vilja att vi tittar på från lite olika håll och kommer fram till en liten bättre strategi. Skulle du kunna hjälpa mig med det? Att vi,
ja, och jag tycker det som är så bra i den här, precis, för det här gäller ju de som också har flyttat ihop, men i det här fallet är det ju ännu mer, alltså är det ju bra att de ska snart flytta ihop, och då är det väl jätteviktigt att för att man ska, det här är en grej, man kommer inte komma ifrån det. Om man är rädd för att man, om man känner sig stressad och man är rädd för att bli tjafs, så kommer det garanterat att bli det om man inte tar upp det här. Och här har man ju ändå ett läge, här är ändå två parter som faktiskt har bestämt sig för att vi ska flytta ihop. Ja, men vad bra. Vad krävs för att det ska funka? Har du några oro så här? Vad känner du? Vad är det som du är orolig för? Jag är orolig för det här. Och det är också jobbigt för mig som tjänar hälften så mycket att jag ska kunna betala hälften av alla kostnader. Det är så här. Har du, och som du säger, att man försöker hitta lösningar. Men det kanske inte behöver bli ett tjafs, men det måste bli en diskussion. Ni måste sätta er ner och prata om det.
Man får inte backa bara för att man är rädd att det ska bli tjafs i alla fall.
Nej.
Jag menar, med min ekonomi så har jag råd att bo i hälften av en tvåa. Och du är sugen på en fyra. Jag fattar det. Det är klart att jag unnar dig en fyra. Men om du ska bo med mig, då får vi antingen ta en tvåa, eller så måste vi hitta ett sätt att liksom fördela detta som gör att jag har råd att vara med.
Här är det viktigt att man sätter sig ner, att båda, att man kommer överens. Ja. Så här bestämmer vi oss för att ha det i vårt liv. Och då får man ju ta och ge, och sen får de hitta en lösning på hur ska det bli här. Och då måste man ta det här snacket. Man kommer inte komma ifrån det.
Mm. Och kunna liksom leka med lite olika scenarios då. Men säg att vi hamnar i den här situationen. Hur blir det då? Så gör man ju. När man skriver en lag, då säger man så här, det här ska gälla. Och sen så sitter folk och tänker så här, okej, men om det är så här, ja, men då har vi tänkt så här, det är det här vi menar. Så gör man liksom uttydningar av vad den här principen betyder. Och funkar de dåligt, då får man ju justera vad man egentligen menar. Då menar vi inte hälften, utan då menar vi det här efter att det är så. Och så har man hittat någon princip. Och principer är ju som de är. De använder man ju när man behöver, och däremellan kan man ju, så länge man är överens om det, kan man ju frångå principen liksom.
Mm. Ja, men kanon. Då har vi en sista fråga här. Och då är det så här. Hej, jag och min sambo lever på CSN, vilket resulterar till en sammanlagd inkomst, resulterar till att vår sammanlagda inkomst blir ungefär 21 960.
Jag vi älskar har ungefär 21 960. Det, ja, var det fan jättekul. Inget ungefär på den.
Nej, det var inget ungefär. Vi säger 22 000 här för att göra enklare. Vi har ungefär 7 000 i hyra, och vi lägger 3 000 på mat. Men ändå får vi inte att gå runt. Jag vet inte ens själv var mina pengar går någonstans. Och någon gång har vi varit tvungna att ta från våra fickpengar, jag antar att de menar sparpengar, till matpengar. Har försökt med olika appar som Rocker och så vidare för att få en överblick, men tycker inte att den har varit till någon hjälp. Vad har ni för tips till ett par som oss? Tack.
Ja, det var ju klurigt. Det första man tänker är ju att, men har de redan provat med appar? Nu känner inte jag till Rocker. Jag råkar ju själv liksom deläga ett bolag som heter pengakoll.nu, där vi liksom hjälper till att göra sånt här. Men jag kan inte säga att det skulle vara 100 gånger bättre än alla andra. Det finns ju flera på den marknaden. Men om man redan har provat appar som håller på och visar i färg, så här mycket lägger vi på mat, så här mycket på kläder, det här går vi plus, där vi går minus, och det ändå inte är till någon hjälp, då undrar man ju, beror det på att de inte tittar på den informationen de får? För nu för tiden har ju nästan de flesta bankkort och liksom betallösningar inbyggt, att man ser så här, av det du har spenderat, så här mycket gått till det ena, till det andra, till det tredje.
Ja, men jag tror inte att den här personen har verkligen tagit tag i. Jag tror inte de har satt sig ner och gjort den här kickoffen som vi har pratat om. För att det går ju också att gå in och titta på kontoutdragen på banken. Jag kommer ihåg att vi gjorde det med någon. Vi hade någon gäst i podden. Med överstrykningspenna, så att man tar reda på vad som går till vad. Jag är säker på att om de gör sin läxa och tittar 2-3 månader bakåt, så kommer de att se vart pengarna går någonstans. Det är ju inte svårare än plus och minus på en lågstadienivå i det här fallet.
Nej.
Jag menar, de vet att de har ungefär 22 000 in, och de vet att hyran är på 7. Och sen så får man ju därefter titta på vart går pengarna. Så att, nej, jag tror att här behöver de göra lite, det är liksom ren research. Det här är jag tror att så här, oj, vi får inte ihop det, nu kör vi en quick fix, vi frågar Charlie och Mattias hur vi ska göra. Mitt tråkiga och ärliga svar är att gör läxan. Det är inte svårt att ta reda på. Som sagt, kolla banken, kolla kontoutdragen, kolla eventuella kort som ni har. Titta på streamingtjänsterna, titta på elavtalen. Det är inget svårt. Det handlar om att göra läxan.
Nej, och jag tänker också att få in det i kroppen på något sätt, va? Så att inte det blir en pappersprodukt. Vi har satt oss en gång och kollat på kostnaderna, och sen så somnar vi om och fortsätter vad gjort. Så att jag skulle slå ett slag för månadsmötet. Och det kommer gå fortare och fortare när man bara så här, okej, nu är det den fjärde månaden, förra månaden är slut. Hur gick förra månaden? Gick vi plus, gick vi minus? Ja, men det känns bra, jag tror fan vi har gått plus. Nej, vi gick minus. Va? Då måste vi kolla efter, hur gick det till? Ja, men det är ju för att vi köpte en TV-apparat. Okej, det var korkat, det skulle vi inte ha gjort. Eller, ja, men vi har ju avbetalningar här på kortet som från julklapparna. Aha, ja, men då kan man inte gå på restaurang under de månaderna om man har det. Alltså, man behöver se sig när man går omkring på stan på vardagen, så ser man pengarna framför sig. Och det där är lite träning. Fan, det, så har jag det med min PT. Jag kommer dit och så väger jag mig, så har jag gått upp 1 kilo. Då är det som så här, då måste vi börja backa och kolla, vad fan har jag gjort? Nej, jag har inte gjort någonting. Jag har ju fan käkat ost istället för efterrätt. Och sen, vänta, ost? Hur mycket ost då? Ja, eller kanske ganska... Och så börjar det gå upp ett Liljeholmens för mig att okej, man kanske inte kan trycka i sig hur mycket ost som helst om man tror att man ska gå ner i vikt, liksom. Så får man prova igen. Så att få in det i kroppen tror jag är liksom ett adderande tips här. Och slut, hör inte av det till oss någon mer. Nu får ni bara reda ut det här.
Ja, och jag vill bara säga också att det är ju... Tycker man att det är svårt, om man verkligen liksom kisar och inte öppnar ögonen ordentligt eller så ta hjälp då. Det finns ju massor med kompisar och vänner som gärna skulle hjälpa till. Och det är inget skämmigt. Det är inte ett dugg skämmigt. Kanske vill era gamla föräldrar hjälpa till, eller så finns det någon annan. Så fråga då om ni tycker det är svårt. Och få hjälp att göra den här researchen tills ni på riktigt. Och ge inte upp först ni faktiskt förstår var pengarna tar vägen. För det kommer ni att få reda på. Du, Charlie, hoppas att vi... Det var de frågorna som vi hinner med idag, helt enkelt. Fortsätt att skriva in frågor till oss. Vi tycker det är superkul.
Vi lägger upp ett nytt ämne om en stund i Klarna-appen, och så kan man ställa frågor på det ämnet. Men det återkommer vi till när det är dags för det. Det var jätteroligt att öppna frågelådan den här gången. Jag tyckte det gick bra.
Tycker jag också. Skönt att hänga med dig, Charlie. Vi ses om en vecka igen.
Ja, det gör det. Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.